Välkomna till Vårt Europa, en podd från EU-kommissionen i Sverige. Jag heter Willy Silberstein och idag har vi med oss den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson i en studio i Bryssel. Och här i studion i Stockholm sitter Christian Danielsson som är chef för kommissionen i Sverige. Ni är båda varmt välkomna.
Tack.
Tack.
Och jag ska lägga till att idag är det den 6 september 2021 och det kommer fortfarande dramatiska nyheter efter det att talibanerna har tagit över makten i Afghanistan. Ylva Johansson, mycket av Afghanistan ur ett EU-perspektiv har hamnat hos dig. Vilket är din största fråga när det gäller Afghanistan idag?
Det viktigaste är ju att undvika en humanitär kris i Afghanistan.
Och vad innebär det då? Vad kan EU göra för att undvika en humanitär kris?
Och det måste vi jobba tillsammans förstås i ett slags globalt svar på detta. Och låt mig först säga att det är ju ingen som säkert vet hur framtiden kommer att se ut. Det här ändras ju nästan timme från timme eller åtminstone dag för dag. Så jag kan förstås inte göra någon prognos över utvecklingen i Afghanistan. Men sen det här hände, talibanerna tog över som gick mycket fortare än vad någon hade trott, så har EUs medlemsländer, alla medlemsländer, snabbt ställt upp och evakuerat både de afghaner som har jobbat åt olika medlemsländer men också andra afghaner som är under omedelbart hot i Afghanistan. Det kan vara kvinnorättskämpar, journalister, författare, andra personer och deras familjer. Och jag är väldigt stolt över hur snabbt det har gått. Det är mer än 10 000 afghaner som är i behov av skydd som har fått det redan i EUs medlemsländer.
Här har EU, menar du, spelat en viktig roll i att lyckas med denna operation?
Ja, och medlemsländerna framför allt har gjort det och samarbetar med varandra. Och från EUs sida har vi evakuerat de afghaner som har jobbat åt EU. Och de måste ju också få ett medlemsland att bo i. Och där har medlemsländerna varit väldigt snabba också att säga, att ta emot de afghanerna. Så jag tycker att svaret på att ge omedelbart skydd till afghaner som behöver det har varit bra och snabbt ifrån EU. Men det är klart att det här räcker ju inte. Vi måste fortsätta att ge skydd till fler personer som är under omedelbart hot. Men vi måste också se till att det inte blir en humanitär kris. Och jag har nyligen varit i New York och träffat Antonio Guterres och andra företrädare för FN och diskuterat detta. Jag har diskuterat med olika ministrar i Biden-administrationen hur vi kan samarbeta och säkerställa att man kan få fram stöd till inte minst kvinnor och flickor i Afghanistan i dagsläget.
Och samtidigt, av det vi ser hittills av nyhetsrapporteringen, så verkar det bli ett väldigt slutet land, svårt för EU och världssamfund att göra särskilt mycket. Vad är din bedömning?
Jag tror att vi kan göra ganska mycket, måste jag säga. Och inte minst handlar det ju om att sätta press på den nya talibanregimen, den nya regeringen som ska bildas. Att säkerställa att man respekterar åtminstone de mest grundläggande mänskliga rättigheter men också kvinnors rättigheter. Att man säkerställer att de olika grupperna i Afghanistan blir representerade i regeringen. Att man säkerställer att humanitärt stöd kan fortsätta och att det inte blir en grogplats för terrorism. Så att det finns ett antal krav som man gemensamt bör ställa på den nya regimen.
Och här ser du ändå en möjlighet till faktiskt inflytande från omvärlden?
Ja, det gör jag faktiskt. Med den brasklappen att ingen förstås säkert kan förutse. Vi vet ju vad talibanerna är kapabla till och hur det såg ut under förra gången de hade makten. Så det är klart, man ska ju inte vara naiv här och ha kanske för stora förhoppningar. Samtidigt så menar jag att det är vår skyldighet att försöka agera nu. Och det är en del som gör jämförelsen med migrationskrisen 2015. Och jag menar att vi har väldigt goda förutsättningar att undvika en ny migrationskris. Men sättet att göra det är ju att agera tidigt, att agera i Afghanistan, att ge stöd till afghaner i Afghanistan, att undvika en humanitär kris. För blir det en humanitär kris, då tvingas ju människor på flykt.
Och den frågan är ju en av de större som du rimligen har att hantera idag. Vad gör du för bedömning? Ser du en stor sannolikhet, för att använda ett neutralt ord, att det blir stora flyktingströmmar från Afghanistan, kanske som når EU?
Jag tror att det finns stora förutsättningar att undvika det. Men det beror förstås på hur vi agerar, och som sagt, ingen kan säkert veta hur talibanerna kommer att agera. Men om man jämför med 2015, ja, men kriget i Syrien började 2011. Och EU började agera när människor, desperata människor, efter lång flykt stod vid våran yttre gräns. Och det är klart att vi inte ska vänta tills dess, utan vi ska agera redan nu. Jag var i kontakt med Filippo Grandi som är UNHCR, alltså FNs flyktingkommissarie, förra veckan. Och han berättade att av de nästan 3 miljoner afghaner som är, man kallar dem internflyktingar, alltså som inte bor just nu där de borde bo eller i sina hem. Men där har man nu börjat att återvända till sina hem. Han sa, pratade om 50 000 hittills. Så det är en typisk sån sak att där det är möjligt att hjälpa de afghaner som har tvingats på flykt att kunna gå tillbaks till sina hem. Att se till att den lokala ekonomin kan fungera. Jag pratade med FNs utvecklingsbistånd som just sa att vi kan dela ut matpaket, men det de behöver är ju utsäde och andra möjligheter för det lokala livet. Och där handlar det om att jobba tillsammans med FN som ju finns kvar in i Afghanistan. Och det kan också handla om Röda Korset eller andra krafter som finns där och som kan hjälpa människor på plats.
Och vad gör du för bedömning om det nu skulle komma lite större flyktingströmmar från Afghanistan? Vilken öppenhet tror du att EU skulle visa att hjälpa människor på flykt?
Jag tror att det finns en stor öppenhet att hjälpa människor på flykt. Men det är viktigt att vi håller ihop, att vi inte får panik, att man inte blir rädd. För det är precis det som gör att det blir svårt att hantera migration. Utan det handlar om att agera pragmatiskt och att samarbeta också med andra. För det här är ju inte i första hand eller enbart en europeisk utmaning, utan det här är ju något där vi behöver ett globalt svar. Och därför är ju aktörer, USA självklart, men också Kanada, Storbritannien, viktiga länder att samarbeta med för att också säkerställa att vi gemensamt kan ge skydd till de som behöver det allra mest.
Christian Danielsson, baserad i Stockholm numera, vad gör du för bedömning? Tror du, alltså, man får ju ett bild kanske pessimistiskt då att det är öppenheten att hjälpa människor i nöd har minskat sedan 2015 och många tyckte att det kom så många och så vidare. Vad säger du, Christian?
Nej, men jag tror att det som Ylva Johansson säger är helt riktigt. Den här frågan har ju inte kommit till sin spets nu som det ser ut idag. Och därför finns det ju ingen anledning att gå och spekulera i vilken öppenhet det är. Utan snarare gäller det nu att fokusera på att göra allt som går att göra för de flyktingar som finns utanför Afghanistan, flyktingar som är på väg ut ur Afghanistan. Och där är ju en fråga som jag skulle vilja ställa, och det är just i samarbetet då med andra parter. Ylva, hur ser du på samarbetet med de länderna som ligger nära Afghanistan och som redan idag har rätt stora grupper av flyktingar? Jag tänker till exempel på Pakistan, men också i någon mening på Iran, och det finns också andra länder i närområdet.
Och precis som du säger, Christian Danielsson, att det finns ungefär 1,5 miljon afghanska flyktingar i Pakistan och en knapp miljon afghanska flyktingar i Iran just nu. Och där handlar det ju om att faktiskt ge stöd till dem och att se till att man via kvotflyktingsystemet kan hjälpa afghanerna naturligtvis som är i behov av internationellt stöd och skydd, men också på det viset underlätta för de länderna där de bor idag. Skulle det komma stora mängder med människor över gränsen från Afghanistan till grannländerna? Det har vi ännu inte sett, men det kan naturligtvis hända imorgon, det är ingen som vet. Då är klart att då måste man också vara beredd att ge stöd både till de människorna och till de lokalsamhällena där de i så fall kommer att bo. Men jag tror att vi ska steg ett nu är att undvika en humanitär katastrof i Afghanistan, försöka ge stöd till afghaner i Afghanistan, försöka undvika en utveckling där människor tvingas på flykt på grund av att det blir outhärdliga förhållanden. Använda all vår politiska makt till det. Blir det så att många människor flyr Afghanistan, då måste man naturligtvis ge stöd till grannländerna och ställa upp med omfördelning via kvotflyktingsystemet.
Och du sa tidigare, Ylva Johansson, att nu gäller att EUs medlemsländer håller ihop. Och samtidigt så är det ju väldigt stora spänningar mellan medlemsländer. En del är mer öppna och en del är oerhört restriktiva. Hur ska denna ekvation gå ihop?
Och det har ju varit en av mina uppgifter som jag fick av president Ursula von der Leyen när jag tillträdde, att försöka bryta upp den låsta situation som var under förra mandatperioden i kommissionen. Och jag tycker att jag ser flera goda tecken på det. Dels har vi kunnat ta beslut om flera migrationsförslag som har legat blockerade sedan 2016. Och dels har vi nu sett, vi hade ett extra ministerråd förra veckan som kunde enas om en deklaration. Och vi har sett alla medlemsländer ställa upp nu snabbt och faktiskt ta emot utsatta afghaner och deras familjer i sina länder. Så jag tycker mig se ett, det är inte så att alla tycker likadant, men jag tycker mig se en större vilja att samarbeta på ett konstruktivt sätt för att hantera migration. Och det här är för mig en väldigt viktig sak, därför att migration och dessvärre även flyktingar kommer alltid att finnas. Jag tror det. Och då handlar det om att hur vi hanterar det. Och det gör vi bäst gemensamt mellan medlemsländerna, men också gemensamt med andra länder. Och det var också en av de saker jag diskuterade med ministrarna i den amerikanska regeringen. Hur vi kan samarbeta också för att ge skydd och för att ställa krav när det gäller Afghanistan.
Och det du säger betyder att till exempel länder som har gjort sig kända för att vara väldigt restriktiva, Ungern och Polen, du bedömer inte att de kommer att bromsa det du beskriver?
Nej, jag bedömer att det finns en ökad vilja till ett mer pragmatiskt sätt och att faktiskt ge skydd till människor i omedelbart behov av internationellt skydd. Samtidigt tror jag, och det tror jag också gäller nästan alla medlemsländer, ingen vill se en sån situation som vi hade 2015 när vi hade miljoner desperata människor som inte hade någon annanstans att ta vägen och som stod utsatta och efter en ofta stora umbäranden vid våra yttre gränser. Det är klart att vi ska försöka undvika en sån situation.
Christian Danielsson, du vill säga något?
Ja, jag tänkte på det här migrationsförslaget som ju du var ansvarig för att la fram förra året. Ser du att det här förfärliga som händer i Afghanistan kan ge en positiv effekt i meningen att det blir en större förståelse att försöka gå fram snabbt med det förslaget mellan medlemsstaterna?
Ja, både ja och nej. Först så ska jag säga att när vi hade extra ministerråd förra veckan så var det väldigt många, en stor majoritet av ministrarna som sa precis det. Nu måste vi skynda på med att komma överens om Ylvas förslag om migrations- och asylpolitiken. Så det finns ett starkt stöd för att komma fram snabbare här. Samtidigt så tror jag inte man ska överdriva betydelsen av att yttre händelser ökar de här möjligheterna till kompromisser. Det är också viktigt hur själva klimatet för det politiska samtalet mellan medlemsländerna är. Vi ska komma ihåg att nu har vi Afghanistan som vissa länder ser mer, så att säga, högst upp på sin agenda. Samtidigt har vi en utveckling i Nordafrika med ökat antal personer som idag kommer till från Tunisien, Libyen, Marocko och också från Turkiet till exempel Italien, från Västafrika till Kanarieöarna. Vi har situationen i Belarus som särskilt förstås just nu är väldigt besvärlig för Litauen, Lettland och Polen. Så det handlar också om att medlemsländer måste ha en förståelse för att alla möter migration fast på olika sätt. Och sen har vi alla de medlemsländerna dit Sverige hör som har en ganska stor mottagande av andrahandsrörelser, det vill säga det som ibland kallas secondary movements, där man först har kommit till ett land och sen tar sig vidare till ett annat medlemsland. Så alla de här olika aspekterna av migration och asylpolitiken behöver liksom lösas gemensamt. Och det var någon minister som sa tidigare tillfälle att vi måste förstå hur det är att stå i ett annat lands skor och se hur vi bäst, att man inte bara tittar på just situationen för mitt land behöver lösas, utan det hänger ihop med hur det löser sig för andra medlemsländer. Och det här politiska samtalsklimatet är viktigt.
Och i botten av det här ligger ju ändå att under senare år, kanske efter 2015 inte minst, en rad medlemsländer har nationalistiska partier som väldigt hätskt i vissa fall argumenterar emot att länder ska ta emot fler flyktingar. Är du inte orolig ändå att opinionen kommer inte att acceptera det du hoppas genomföra?
Det är klart att vi har en högerextrem och nationalistisk och ibland rasistisk opinion. Det är klart att den skrämmer mig. Men jag tror i grunden handlar det om detta, att grogrunden för det är när man inte kan komma överens om ett sätt att på ett ordnat sätt hantera migration. Då öppnar man för den typen av argument att då säger de ungefär så här, eftersom det inte går att ha en ordnad migration så måste vi stänga gränser eller stoppa alla eller så. Men jag vet ju att det går att ha en ordnad migration. Det här är liksom inte jättesvårt, men det handlar om att man måste samarbeta.
Och med det tror du ändå att med en ordnad migration så tror du att de här flyktingfientliga inte kommer att ta fighten på samma sätt?
Ja, eller kanske de försöker, men jag tror de kommer att ha färre som lyssnar till dem. Därför jag tror att de allra flesta medborgare i EUs medlemsländer, de tycker så här, att det är klart att när människor är utsatta för krig, förföljelse, förtryck, så ska vi ställa upp och ta emot och ge skydd till dem. De tycker också att det är bra att människor vill komma och arbeta i våra länder och bidra och studera, bidra till våra ekonomier. Vi är åldrande befolkningar i alla EUs medlemsländer. Men de är rädda för en utveckling där de känner som att det är ingen som har koll på vem är det som kommer och varför kommer de. Och de som inte har rätt att vara här, varför stannar de? Där måste vi visa att vi har ordning och reda i migrationspolitiken. Då tror jag också att det finns ett starkt folkligt stöd för en både solidarisk och välkomnande migrationspolitik.
Christian Danielsson, vad säger du?
Nej, jag tycker just det där som du säger om den legala migrationen. Nu är det ju väldigt fokus av förklarliga skäl på flyktingar, på irreguljär migration. Men du arbetar ju också med den legala migrationen. Ser du ökad förståelse, ja du sa det ju nästan nu, ökad förståelse för behovet av legal migration och vikten av legal migration för att Europa ska kunna vidmakthålla både välfärd och utveckling och alla de element som är kopplade till det?
Ja, så det är det. Och det är också så att väldigt många kommer legalt till EU. Nu under pandemin har det ju varit färre, men 2019 som var senaste året innan reserestriktioner, då fick ungefär 3 miljoner människor uppehållstillstånd i EU. Och alltså laglig rätt att stanna. Och det var ju bara en bråkdel av dem som hade kommit irreguljärt eller var flyktingar, utan de allra flesta har kommit av andra skäl. Det vanligaste skälet att man kommer, det är att det är någon som har blivit kär i någon som bor i ett EU-land och så vill man flytta hit och bilda familj tillsammans. Det näst vanligaste är att man kommer för att arbeta och sen också för att studera. Och det är också en del som lämnar EU, och de allra flesta gör det för att de har blivit kär i någon som bor i ett land utanför EU, eller för att jobba eller för att studera. Och det här är ju liksom bra. Det är ju så vi vill att det ska vara, och det är en ordnad migration.
Ja, det är skönt att kärlek är en stark drivkraft. Ylva Johansson, jag tänkte fråga, det är ju inte den viktigaste frågan när det gäller Afghanistan, men inte heller oviktig. Det kommer sedan länge mycket narkotika från Afghanistan. Har du någon bedömning? Hur kommer talibanernas övertagande att påverka knarkströmmarna?
Och på den här punkten är jag oerhört orolig och ganska pessimistisk, måste jag säga. Jag tror det finns en möjlighet att sätta press på talibanerna när det gäller att inte ge en fristad till terrorism. Där tror jag vi har vissa möjligheter att kunna sätta press. Men vi ska komma ihåg att de är otroligt ekonomiskt utsatta. Och opiumodlingen ger dem ungefär 20 miljarder kronor per år. Och jag är rädd att de kommer att ha svårt att avstå från de pengarna.
Och kanske att det till och med blir ännu mer opium och annat från Afghanistan till Europa.
Ja, nu är ju redan det här en jättestor andel av det opium som når Europa. Så att, men visst, det finns en risk åt det hållet också. Men framförallt tror jag att det är en oerhört stor risk att det blir svårt att tvinga fram några radikala förändringar här. Det är faktiskt en jätteviktig fråga, men där är jag lite mer pessimistisk än inom andra delar.
Vi hinner också med att prata lite, du var inne på det, Ylva Johansson, Belarus, där president Lukashenko ju har hotat med att faktiskt skicka eller släppa igenom många flyktingar till EU-länder. Hur bedömer du detta idag?
Jag tar det här på oerhört stort allvar. Det här är faktiskt någonting nytt som vi ser. Det här är regeringssponsrad smuggling. Och det är ju inte i huvudsak flyktingar, utan av de som har kommit in till EU den vägen är det ingen som har haft asylskäl av de som är prövade än så länge. Utan det verkar ju vara så att det här, som det gäller att komma ihåg, Lukashenko är alltså en auktoritär regim som förvägrar sin egen befolkning fria och rättvisa val, som aktivt med våld ger sig på fredliga protester, som har tvingat ner ett flygplan som flög mellan två av EUs medlemsländer på ett piratliknande sätt. Och EU har svarat med sanktioner. Och på de sanktionerna har Lukashenko svarat att han ska försöka destabilisera EU genom att skicka in migranter och droger över våra gränser. Och så har han upprättat rutter, flygrutter från andra länder och inbjudit människor att för ganska mot ganska höga kostnader komma, flyga in till Minsk, få visum i Minsk. Få bo på hotellen i Minsk under en tid innan man kör dem till gränsen. Och det senaste är också att man aktivt med våld tvingar människor ut ur Belarus. Och syftet är att destabilisera EU. Och det är klart att det här är ett väldigt, väldigt, alltså det är ett fruktansvärt sätt att använda levande människor. Och det är, här är inte en migrationsfråga i första hand. Det här är en aggression ifrån Lukashenko. Och det han vill, det är ju att det ska skapa en sån oro i EUs medlemsländer att man ska säga, vore det inte bättre att samarbeta med Lukashenko och försöka få ordning på detta? Men det menar jag...
Och vad är ditt svar på det?
Det ska vi inte göra. Här handlar det om att hålla emot. Och här handlar det också om att bilda allians med andra. Och därför har vi då vänt oss till Irak som nu har stoppat flygen av irakiska medborgare till Minsk och istället går med tomma flygplan och tar tillbaks irakiska medborgare som ju lurade in i en situation där de har fått betala stora belopp mot löfte att de strax ska vara fria medborgare i Tyskland, och så går det inte till, och det är ju viktigt att också komma ut med rätt information här. Så här tycker jag faktiskt att vi ska hålla en ganska tuff linje mot en sån skurk som Lukashenko.
Och du är inte orolig ändå att något eller några medlemsländer tycker att vi kanske ska inte tala fullt så tufft gentemot Lukashenko, för att då får vi så många flyktingar?
Hittills har det, jag tycker att på senare tid har EUs medlemsländer haft lättare att komma överens och hålla ihop här. Och jag tycker att det är bra. Jag tror att det är viktigt att inte vi tillåter en sån person som Lukashenko och hans regim att diktera villkoren för oss, utan vi ska stå fast vid våra sanktioner.
Och där tror jag att vi får säga tack och hej till dig, Ylva Johansson. Du ska iväg på ett möte, vet jag. Stort tack att du ställde upp för vår podd Vårt Europa.
Tack så mycket.
Ja, Christian Danielsson, du har suttit och lyssnat på Ylva Johansson. Vad dina reflektioner, vad säger du?
Jag tycker det var intressant. Alltså ett element som hon tog upp som jag inte tror har kommit upp tillräckligt i diskussionen. Det finns ju en väldig oro nu för migration utifrån Afghanistan. Hon pekade just på det förhållandet som gällde i Syrien. Att vi kom in, och vi gör en jämförelse då med Syrien-migrationen 2015. Och då pekar Ylva på att det förhållandet att då kom vi igång väldigt sent när folk var redan i desperation och rörde sig av det skälet från området. I det här fallet så är vi ju inne tidigare, om vi talar vi i Europa, och vad jag tyckte jag hörde från Ylva Johansson var att samordningen är förhållandevis god i det korta perspektivet nu när det gäller de vidare bosättningarna. Och också reflektionen om hur hantera nu, om det blir en större migrationsprocess, hur ska vi hantera den? Också där verkar institutionen, kommissionen, vara på bollen. Och medlemsländerna, om jag förstod henne rätt när det gäller just det senaste mötet med ministrarna, också väl medvetna om det här. Samtidigt är det ju en utmaning, så det är ju alldeles tydligt.
Och du är inte orolig att ändå kommissionen, jag ska inte säga i sitt elfenbenstorn, men ändå en bit ifrån verkligheten, inte har markkontakt på samma sätt, att man ändå inte riktigt ser riskerna? Vad tror du?
Ja, det är klart att det finns ju alltid en sån risk, men jag tror att i det här fallet så är ju informationen rätt god också för elfenbenstornet i Bryssel, om man får använda den termen. Så att jag tror att de ser väl hur situationen ser ut. Och just när det gäller frågorna kortsiktigt, så blir ju den här, alltså den ekonomiska frågan blir nog viktig. Nämligen dels hur ska man kunna garantera att människor kan vara kvar i Afghanistan. Och då blir det humanitära biståndet via FN-systemet helt avgörande. Och det andra är just de som nu åker tillbaka. Och det gör en del. Vilken typ av story kommer de att berätta? Är det så att de kommer tillbaka och säger ja, det här gick ju ganska bra, då är det klart att kommer lockelsen att lämna av ekonomiska skäl att vara mindre. Det här tar inte bort behovet av att ta hand om alla de afghaner som inte vill leva under talibanregim. Och det är en annan frågeställning. Men alltså den ekonomiska frågeställningen här tycker jag är intressant.
Mm. Och jag tycker att Ylva Johansson var påfallande optimistisk. Det är kanske en del av arbetsbeskrivningen hon följer där. Men vad säger du?
Jo, jag tycker det också. Och det är väl bra. Och jag tror faktiskt att det nog speglar en verklighet i den meningen att den här medvetenheten hos medlemsländerna att vi måste agera gemensamt är nog väldigt tydligt här. Vad jag också tyckte var intressant, det var det hon sa när det gällde det frågan du ställde om opium och brottsligheten och oron hon känner där. Och det är ju en frågeställning som är också verklig. Och här kommer ju hela frågan om internationell brottslighet och hur den kommer att komma in i bilden. Och där igen blir ju samarbetet helt avgörande.
Och det, om Ylva Johansson har rätt, så det kommer åtminstone inte att bli mindre. Det är risk för att det inte blir mindre opium, möjligen ännu mer.
Nej, därför att den ekonomiska situationen för talibanerna är sån att det här är ju en viktig inkomstkälla.
Jag tänkte vi skulle kort också prata om ytterligare en frågeställning i anslutning till intervju med Ylva Johansson. Och det är den som jag ställde om opinionen, och du bor ju numera i Sverige. Tror du att till exempel den svenska opinionen skulle vara positiv om Sverige börjar ta emot flyktingar från Afghanistan?
Jag tror att om du skulle gå ut och fråga på gatan idag skulle svaret vara nej. Men det är ju, allt är ju utgångspunkten är ju ifrån med vilken anledning som detta sker och omfattningen. Jag tror om frågan ställs så där bara, vill du se mera flyktingar från Afghanistan, så kommer det nog vara rätt många som säger nej, det behöver vi inte. Men däremot om du istället säger att vi har ett antal kvinnor och barn här som behöver vidarebosättas, ett begränsat antal, då tror jag nog att det finns en öppenhet. Så att jag tror det är frågeställningen som sådan som det handlar om. Frågar du däremot om det finns en oro för om det blir en stor migration av människor från Afghan mot Europa, då tror jag det kommer vara en stor oro ifrån många i Sverige men också i övriga Europa.
Och det får bli slutord ifrån podden Vårt Europa som görs av EU-kommissionen i Sverige. Och för att ni inte ska missa något av alla kommande väldigt spännande avsnitt, prenumerera så att ni hör allt vi gör. Med det säger vi tack för idag.
Tack för idag.